And that explanation, whatever that was the truth.
Och den förklaringen, vad den än måtte vara, det var själva sanningen.
So for the first time in my life, it hit me that I realized there had to be this truth with the capital T.
Så för första gången i livet mitt så slog det mig, det måste vara en sanning med stor S.
Clifford Goldstein, det heter mannen du nå skal få stifte bekjennskap med. Om han må det kunne sies at han en virkelig fargerik person. Han amerikaner, oppvokst i Florida i en sekulær og moderne familie uten absolutter. Han jøde, intellektuell, og som ung og intellektuell hadde han absolutt ingen forståelse for kristne og vegetarianere. Han leste Spinoza som mente at ethvert menneske burde finne ut av hvorfor man til, og så leve etter det hvis man vil ha noen mening med livet. Clifford Goldstein var svært opptatt av å finne ut av om man i det hele tatt kunne finne ut av om noe sant i livet. Hvis noen sannhet da mot formodning skulle finnes, så var han fast bestemt på å ta konsekvensen av det, uansett hva det ville koste. Følg med på Clifford Goldsteins historie. Det særlig detaljene som gjør den ekstra interessant.
The essence of how I was educated.
Og hovedsakelig slik som jeg var oppdratt og utdannet,
is that there is no absolute truth.
Det var det at der egentlig ingen absolutt sannhet.
There's just a lot of little personal truths.
Der bare mange små personlige sannheter.
You can have your truth and that's your truth.
Du kan ha din sannhet og da det din sannhet.
And you can have your truth and that's your personal truth.
Och så kan du ha din sanning och det då din personliga sanning.
You know, and it didn't matter that a rational person could look back and say they're contradictory to each other.
Så du kan ju se då hur en rationell person kan göra tillbakablick och se hur det blir motsägelse.
That didn't matter because there was no overarching truth that determines everything that's right or wrong.
Men det betyder då inte något särskilt för det där ingen överordnad sanning som står över det hela.
And that was the essence, as I said, of how I was raised, how I was educated, and really what I believed.
Och det var i huvudsak min uppväxt, min utdannelse och också det som jag trodde på.
And all that changed though. I was about 20 years old.
Men allt kom till en förändring. Jag var omtrent 20 år.
And I was in a pizza parlor at the University of Florida in Gainesville, Florida, where I was in college.
Och jag var på studiestället i Florida och i pizzakön.
And I was sitting in this pizza parlor. I'm eating a pizza and I'm drinking a beer.
Och satt i pizzarestaurangen, spiste pizza, drack öl.
And I'm reading this philosopher named Spinoza. You probably know the name Spinoza.
Och läste filosofen Spinoza.
And I read something in that book that changed my life in that instant.
Och jag läste något i den boken som förändrar livet mitt ögonblickligen.
Spinoza said something to the effect of.
Spinoza sa något sånt som detta.
In order to live the most perfect life upon the earth, you needed to find out the reason why you were here and then live your life accordingly.
För att leva det mest fullkomna liv här på denna jord, så må du finna ut orsaken till att du lever och till.
And for some reason those words went into my mind like a lobotomy.
Och av en eller annan grund så gick de orden rätt in i sinnet mitt och gjorde intryck.
And it's like it just killed all those nerves where all that relativism was sitting in my brain.
Och det angrep all den relativism som befann sig i hjärnan min.
And it suddenly hit me, just boom, hit me.
Och plötsligt slog det mig.
Hey look, here's the pizza sitting on the table in front of me.
Här, pizza på bordet föran mig.
Now you could have taken 1,000 different people.
Och du kunde ha tagit tusener människor.
And every one of those people could have had their own belief and view on how the pizza got there.
Och alla dessa människor som var där kunde ha sin förståelse av hur pizzan kom dit.
Yeah. Somebody could have thought aliens dropped it out of a flying saucer, and that's how the pizza got there.
Om det så var ett rumväsen som hade sluppet den ut av en flyvande tallerken.
You know, somebody could have thought the Babylonian god Marduk created the pizza.
Och någon vill kanske tro att det var den babyloniska guden Marduk som hade skapat pizza.
Somebody could have thought that the pizza evolved and got there.
Och någon kunde ha sagt att det var pizza av
evolved, like evolution,
ja,
it evolved.
Att den hade utvecklat sig och bara plötsligt var där.
You know, and they could have believed it with all their heart.
Och de kunde ha trott det av hela sitt hjärta.
Maybe they were willing to die for their belief in how the pizza got
kanske
there.
Ville de være villige til å tro og dø for sin tro på hvordan pizzaen kom dit.
And maybe every last one of them was wrong.
Men uansett, de ville alle sammen hatt feil.
But the fact remained, there was the pizza.
Men fakta følgende, der var pizza.
And somewhere out there in the universe.
Og et eller annet sted der ute i universet.
There had to have been an explanation for how that pizza got there.
Så må det ha vært en forklaring på hvordan pizzaen kom dit.
Maybe nobody knew what it was, but the explanation had to be there, and whatever that explanation was, that was the truth.
Det kan være at det var ingen som visste, men uansett den forklaringen som måtte være for at det var sånn, det var sannheten.
And at that moment, it just hit me.
Og akkurat i det øyeblikket så slo det meg.
I mean, I just looked up from the pizza.
Jeg så opp fra pizza.
You know, and just looked around at the world.
Og så rundt omkring meg på verden.
You know, and looked, you know, felt myself, there's something here.
Og jeg følte, her et eller annet.
And I realized in the same way.
Og det gikk opp for meg.
That there had to have been an explanation for the pizza, and whatever that explanation was, that was the truth about the pizza.
Og det måtte jo være en forklaring på hvordan pizzaen ble til, og den forklaringen var sannheten.
That in the same way, somewhere out there in the universe, there had to have been an explanation for myself and the world that I was in.
Og på samme måte, et eller annet sted der ute i universet, så måtte det finnes en forklaring på hvorfor jeg var til.
And that explanation, whatever that was the truth.
Og den forklaringen, hva den enn måtte være, det var selve sannheten.
So for the first time in my life, it hit me that I realized there had to be this truth with the capital T.
Så for første gang i livet mitt så slo det meg, det måtte være en sannhet med stor S.
And you might have thought, well, this is so obvious. You had to wait till you were 20 years old, 21, to come to this conclusion.
Så dette som så opplagt, måtte du vente til du ble 20, 21 år for å fatte det.
I mean, really, Mickey Mouse probably could have told you that.
Selv Mickey Mouse kunne ha fortalt deg det.
But again, if unless you were raised the way I was raised and understood the way I was raised.
Men igjen, hvis ikke du var oppdratt på samme måte som jeg og forsto ting sånn som jeg var blitt fortalt.
You can't realize how radical of a shift in my thinking that moment was.
Så skjønner du ikke hvilken radikal endring det var til min forståelse i livet.
And I walked out of that, I remember, I walked out of that pizza parlor through the streets of Gainesville, Florida.
Og jeg gikk ut av denne pizzarestauranten. Ut på gata i Florida.
And I remember I'm walking through the streets, it's night.
Og jeg gikk om kvelden der langs gata.
And I remember feeling, I could still remember, this was, you know, 30 years ago.
Jeg husker ennå hvordan jeg følte det, dette jo nå 30 år siden.
I can still remember feeling like this burning in my heart, this just thing inside me.
Og jeg husker ennå hvordan det brente i hjertet mitt.
And I'm thinking to myself,
og jeg tenkte med meg selv,
if it's possible to know this truth with a capital T that I knew had to exist,
hvis det mulig å kjenne denne sannheten med stor S som jeg visste måtte eksistere,
if it's possible to know this,
hvis det mulig å vite det,
because I realized even though it had to exist, I might not ever know what it is.
For jeg klar over at selv om jeg visste at den eksisterte, så visste jeg at jeg var ikke klar over hva det var.
But I remember thinking to myself.
Men jeg husker at jeg tenkte med meg selv.
If it's possible to know this truth.
Hvis det mulig å kjenne denne sannheten.
I wanted to know it. Okay, I wanted to know it.
Så ville jeg vite.
I didn't care where it led me, what it cost me, what I had to suffer, what I had to give up.
Och jag brydde mig inte om hur det ville leda mig, vad det ville kosta, vad jag måste ge upp.
If it were possible to know this truth, I wanted it no matter what.
För hvis det var möjligt att finna ut av denna sannheten, så ville jag det uansett.
And all I know,
och allt jag visste,
of all the different paths I could have gone on,
och alla de forskjelliga retningar jag kunde ha,
of all the different groups and ways, and I delved into everything,
och alla grupper, alltså jag gravde i allt möjligt,
of all the different ways I could have gone,
och alla de olika retningar jag kunde ha tagit,
about 3 years later,
cirka 3 år senare,
I ended up becoming a Seventh-day Adventist.
Så endte jeg opp med å bli en syvendedags adventist.
Now that was remarkable. It was remarkable for a lot of reasons.
Og det var bemerkelsesverdig av flere grunner.
There were two kinds of people in the world I used to hate. Two kinds.
To typer mennesker I denne verden jeg hatet.
I used to hate Christians.
Jeg brukte å hate kristne.
And I used to hate, and I mean this, and I used to hate vegetarians.
Og jeg pleide også å hate, og jeg mener det, vegetarer.
Because I was so into eating meat, I just loved to eat meat, that when I would meet vegetarians, I mean, I'd want to spit in their vegetables.
For jeg var så hektet på kjøttspising, at når jeg spiste noe vegetarisk, så ville jeg spytte det ut.
Now, my feelings about Christianity, though, that was a little deeper.
Men mine følelser for kristendommen var dog litt annerledes.
Because even though I wasn't raised a religious Jew,
for selv om jeg ikke vokste opp som en religiøs jøde,
I was still raised a Jew and very much aware that I was a Jew.
Så var jeg oppdratt som jøde og veldig bevisst på at jeg var jøde.
And I was so bitter over all the persecution done to the Jews in Christian lands.
Och jag var så bitter för all förföljelse jöder var utsatt för, förorsakat av kristna.
You know, all these things done by people who went to church, many of them, and done in the name of Christ or whatever. All this done.
Allt som var gjort av människor som gick I kyrka och allt de gjorde I kristendomens namn.
And I just hated Christianity because of that.
Så jeg hatet kristendom på grunn av det.
And I used to vent my anger out.
Og jeg pleide å la mitt sinne få utløp.
On this hellfire and brimstone preacher used to come to the campus at the University of Florida.
På denne svovelpredikanten som pleide å komme til universitetscampusen I Florida.
His name was Jed Smock. His name was Jed Smock, that's all. Jed Smock. Yeah. Just spit it out.
Jed Smock.
That was his name. And he'd get out there on the campus and he'd have a Bible in his hand.
Och han gick runt på universitetsområdet med Bibel I handen.
And he'd just be preaching up a storm, damning people to hell and all the rest.
Och han pratade I väg och fördömde människor och sände dem till helvete.
And there'd be a big circle of students around Jed and he'd stand in the middle just telling them they're all going to hell.
Och han hade en stor grupp människor omkring sig. Han fortalte de alla att de var på väg till helvete.
Well, I was never content to stand with the crowd.
Och jag följde aldrig för att stå där I gruppen.
I used to get in the center of the circle right next to Jed.
Men jag brukade att stå mitt inne I cirkeln vid sidan av Jed.
You know, when I curse him, I curse his mother, I curse his Bible.
Och jag förbannar han, jag förbannar familjen hans, jag förbannar Bibeln hans.
I mean, I could have gone to jail for some of the things I did to that guy.
Så jag kunde ha blivit satt I fängsel på grund av det jag gjorde mot honom.
And he used to dare, if he swore there was no hope for my soul.
Och han kunde se där fanns inte hopp för mig och min själ.
He used to damn me to hell all the time.
Så han sendte meg til helvete hele tiden.
And he was charismatic and he put his hands on my head and he'd speak in tongues and cast demons out of me.
Og han var karismatisk og han kunne legge hånda på hodet mitt og han kunne drive ut djevler.
And I used to start going like this and drooling and rolling around, you know, just joking around for fun.
Så jeg kunne geberde meg og rulle litt rundt.
Well, this went on for a couple of years.
Dette pågikk et par års tid.
Until I graduated college at the University of Florida in Gainesville.
Till jag graduerade från college på universitetet I Florida.
It was the mid-1970s.
Det var mitt på 1970.
And at that time of my life, I had one goal and one goal alone in my life.
Och på det tidspunktet så hade jag ett enaste mål I livet.
I was going to be a novelist or I was going to be nothing.
Enten skulle jag bli författare eller ingenting.
I had started a novel to my senior year at college.
Och jag hade börjat att skriva på en roman mitt andra år på college.
And before long, this novel consumed me.
Och det tog inte lång tid för detta författarskapet helt uppslukte mig.
All that mattered to me was writing my novel. It was my life. Nothing else mattered.
Så allt som betydde något för mig, det var att skriva denna roman.
And so when I graduated college, I went back home to Miami Beach, which is where I grew up in Miami Beach.
Så när jag var färdig på college så drog jag hem till hemstaden mitt.
And I was there a little while and I decided I'm going to go over and work on the novel in Europe because that's where the novel took place.
Och var hemma en stund men tänkte jag reser över till Europa och skriver vidare på romanen för det var där liksom berättelsen fanns där.
So I ended up going over to Europe and I went over to England.
Så jag reste över till Europa och kom till England.
And I was just in England a little while, hitchhiking around, trying to find somewhere to live and work, but didn't find anything.
Så jag hikade lite runt I England och prövade att finna ett ställe där jag kunde slå mig ner, men fann inte riktigt något.
So then after that I decided, all right, I'm going to go over to Europe, I'm going to go to Sweden.
Så där tänkte jag, okej, jag drar till Sverige.
Because jag brukade bo I Sverige för 33 sådan, jag bodde I Sverige och jag tyckte om att åka tillbaka till Sverige, för jag har många vänner där.
Jag har lust att dra tillbaka till Sverige.
Ja, jag brukade prata bra, och jag glömde efter 32 år det försvann.
Så anyway. Som jag hör kan jag ännu snacka svensk efter 32 år.
När jag är här, jag började att tänka på svenska, och jag... Ja, vi pratar. Nej, never mind. Yeah, never mind. So, jag ska ställa på engelska. Yeah. So, anyway, I'm going to hitchhike. Jag ska lyfta till Sverige.
Så jag ska hike till Sverige.
And I hitchhike through England and I go to Holland.
So I
take a boat to Holland.
Tog färja till Holland.
And the whole time I'm hitchhiking in England, it rains on me.
Och hela tiden men så hajkar I England så regnar det.
And then I take the boat over to Holland and I land at Holland and it's raining.
Så jag tog båten över till Holland, gick I land där och det regnar.
You know, I'm thinking, why do I want to go to Scandinavia? It's cold up there.
Varför ska jag dra till Skandinavia? Det är så kallt där uppe.
And as I'm walking down the gangplank on the boat.
Och när jag gick ner landgången från båten.
There's a guy with a backpack in front of me.
Så är det en fyr med ryggsäck föran mig.
And he's got a sign on his backpack that says Greece.
Och där han hade ett skilt på ryggsäcken där det stod Hellas.
So I'm thinking Greece or I'm thinking Sweden. Now what are you going to do?
Så jag tänkte Hellas eller Sverige. Hur vill du göra det?
So I go up to the guy and said, "Hey, are you hitchhiking to Greece?"
Så jag gick upp till honom och så spurt han, "Ska du hajka till Hellas?"
And he says, "Yes."
Han sa, "Ja."
I said, "Oh, what a coincidence. So am I. Let's hitchhike to Greece together."
För ett sammanträff. Det ska jag också. Kan vi inte slå oss samman?
So we start hitching together towards Greece.
Så vi började hajka samman rättning Hellas.
But you know, two guys with backpacks in the rain, we weren't getting any rides.
Men två män med ryggsäck I regnet, man får ju inte sitta på med någon.
So I just split up from the guy. I said, "I'm going to go on my own."
Så det skilte lag. Jag ville dra alene.
So I hitchhike all the way to Greece.
Så jag hajkar hela vägen ner till Hellas.
Took me 4 days.
Det tog 4 dagar.
I think I walked through Yugoslavia.
Jag tror jag gick genom Jugoslavia.
But it was still under the communists, you know, and it was.
Och det var fortsatt I kommunisttiden.
Well, after about 4 days, I'm dried up, I'm exhausted, I'm tired.
Så efter 4 dagar helt utslitt och utkört.
And I had a friend who lived in Athens. I knew him at school, and he said, "Come visit me in Athens. I'll find you a job."
Och jag hade en vän från skoletiden som bodde I Aten, och han hade sagt, "Kom till Aten. Jag ska hjälpa dig att finna jobb."
So after I finally get to Athens,
så efter att jag äntligen hade kommit till Aten.
And it's at the end of the day and I come to this house in the city in Athens.
Och mot slutet av dagen jag kom till huset där i Aten.
And I knock on the door.
Och jag bankar på dörren.
And this little old lady comes out.
Och den gamla fruen kommer och öppnar.
And I said, is Faunus here? That's his name, Faunus.
Jag spurte, är Faunus här? Det var det han hette.
She goes, oh, Faunus, no, here. Faunus in Miami.
Faunus, han är inte här. Han är i Miami.
So I let out this groan of pain.
Så jag stönar ut nästan i smärta.
And she takes me in, she gives me a meal, and an hour later I'm back out in the streets of Athens.
Så hon tar mig in och ger mig mat och en timme efter så är jag ute på gatan i Aten.
And I don't know where I'm going to go, what I'm going to do. I have no idea about what to do about anything.
Och jag aner inte hur jag ska dra, aner inte vad jag ska göra. Jag har inte peiling på någonting.
I mean, I didn't even know where I was going to sleep that night, much less what I'm going to do for the rest of my life.
Jag visste inte hur jag skulle sova den natten och slett inte vad jag skulle göra resten av uka.
So then I finally found some bushes along a wall not far from the house.
Så jag fann några buskar, några kratt längs en mur, inte långt från huset.
And I take my sleeping bag and I lay down in the bushes.
Så jag rullar ut sovepåsen där i krattet och la mig.
And I go to sleep.
Och la mig till att sova.
And that night I had a dream.
Och den kvällen eller den natten drömte jag.
Now you have to understand something about me at this time.
Så du måste förstå lite om mig på detta tidspunkt.
In my mind philosophically.
Alltså i mitt sinn rent filosofisk.
I was a pure 100% materialist.
Så var en genomfört 100% materialist.
I didn't believe in anything supernatural.
Jag trodde inte på något övernaturligt.
Didn't believe in anything otherworldly.
Jag trodde inte på något som var utanom denna världen.
Everything that existed, everything that happened could potentially be explained through science, through math, through chemistry, through physics.
Allt som skedde, allt som var till, kunde på en eller annan måte förklaras vetenskapligt, naturligt.
So I didn't believe in dreams, I didn't believe they had any meaning whatsoever.
Så jag trodde inte på drömmar och att de hade någon som helst betydning.
But that night I had a dream.
Men den natten drömte jag.
And I was dreaming that I'm sleeping in the bushes. Okay, I'm dreaming that I'm in the bushes.
Och jag drömmer att jag sover alltså i kratte.
And then I dreamt that I woke up. Okay, I'm just dreaming this. Then I dreamt that I woke up.
Och i drömmen drömte jag att jag vaknade.
Then I dreamt that I woke up and flew to Israel to live on a kibbutz in Israel and write my novel. That was my dream.
Och drömte att jag tog fly till Israel för att bo på en kibbutz och skriva på romanen min.
Now you all know what a kibbutz is, right?
Du vet alla vad en kibbutz är.
Americans, Europe, they know. Americans, they don't know from nothing.
I Europa vet amerikanerna vet ingenting.
But that was my dream.
Men det var drömmen min.
Okay. Now I wake up.
Så vaknar.
And I crawl out of the sleeping bag.
Och kryper ut av sovepåsen.
And I remember my dream.
Och så huskar jag drömmen min.
And I think, hey, that's not a bad idea.
Och jag tänkte med mig själv, det är ingen dålig idé.
And right across the street was a travel agency.
Och rätt över gatan var ett resebyrå.
I don't know why. I always remember the sign said that the agency opened at 9 o'clock. I still remember that detail.
Jag huskar ändå det var ett skilt på dörren så hur det stod att resebyrået öppnar klockan 9.
And so I go over to the travel agency.
Så jag går över till resebyrået.
And I buy a ticket.
Och köper biljett.
And I fly to Israel.
Och flyr till Israel.
And about 3-4 days later I'm on a kibbutz in Israel working on my novel just as I had dreamt.
Och 3-4 dagar senare så är jag i Israel på en kibbutz och skriv på romanen min akkurat som jag hade tänkt och drömt.
So I'm on this kibbutz, I love it there.
Och på den kibbutzen, jag stortrivdes där.
You know, I work 30 hours a week.
Jobba 30 timmar i vecka.
And all the rest of the time is mine to work on my novel because all that matters to me.
Var tid för mig till att skriva.
And there's a couple of details I want to bring out. They might seem insignificant now, but they play in later.
Och där är ett par detaljer jag må nämna. De kan synas lite betydningsfulla, men de vill skönna efter vart att de betyder något.
You know, as I was writing my novel,
och mens jag skrev på romanen,
I read a great deal of poetry. I mean, I still read a lot of poetry, but I learned.
Jag läste massa poesi. Det gör jag fortsatt.
I mean, I'd studied poetry. That's how I learned how to write.
Jag har studerat poesi. Det var sån jag lärde att skriva.
And there was one book of poetry by this woman named Sylvia Plath.
Och det var en poet, författare Sylvia Plath som jag läste.
That really had a very powerful influence on me.
Som hade en mäktig inflytelse på mig.
Nothing I had read the whole year had impacted me more than this book of poetry by this woman.
Ingenting jag hade läst hela året som hade betytt så mycket för mig som det jag läste av henne.
And also, when I was on the kibbutz after a little while,
och också mens jag var på kibbutzen efter en stund,
I met a blonde Danish girl.
Så mötte en blond dansk jente.
She became my girlfriend.
Vi blev kärleksfulla.
And her name was Tina.
Och hon hette Tina.
So just remember those details because they come back later.
Så husk dessa detaljer. Vi kommer tillbaka till det.
Well anyway, I'm on the kibbutz a little while.
Men jag är på kibbutzen en stund.
Then who should show up?
Men, och vem skulle visa sig och komma dit?
But like these 15 religious Protestants from America.
Andra, and these 15 religiösa protestanter från Amerika.
They're these evangelicals, you know, they're very much into Israel in prophecy.
Dessa evangeliska som är väldigt upptagna av Israel och profetia.
You know, they believe all the final events are going to center around Israel in the last days.
Dessa som tror att alla de sista begivenheterna ska finna sted i Israel.
Detta var del 1 av historien till Clifford Goldstein. Hela historien är i 3 delar. Følg med på neste program for å se fortsettelsen. Du kan også bestille alle 3 delene på en DVD. Da henvender du deg til kanal 7 på telefon 88 00 00 77. Eller bruk e-post post.tv alfakrøll kanal 7.no.